Yes. Velkommen. Takk skal du ha.
Ja, då vill jag uttrycka min glädje över att få vara här tillsammans med er alla idag. Och det var väldigt spännande för mig också att få träffa Jan, som jag bara har talat med i telefon ganska länge men inte mött. Så det var både roligt och intressant. Vi har ju lite grann i allt detta som vi upplever i vår tid gjort en gemensam resa, skulle man kunna säga. Vi har ju båda två varit mycket engagerade i LP-verksamheten. Och vi har i Kristianstad och så har vi haft LP-verksamhet sedan 1996. Jag har, kan bara säga då, att jag har tillbringat de sista 17 åren i Pingstförsamlingen i Tolla. Mycket fin församling som jag har fått mycket glädje och välsignelse i gemenskapen, i arbetet med den församlingen. Och det här LP-arbetet har vi ju kämpat mycket med och arbetat, och jag ska inte berätta alla delar i det. Men så kom det där att man skulle då bli utesluten ur LP:s riksförening. Och det var ju liksom något helt nytt att Pingstsamfundet då skulle utesluta oss som inte var med i Pingst FFS eller anslutna till Pingstsamfundet. Och det är klart att det där blev ju en ganska så smärtsam sak, eftersom vi har haft och har ett stort engagemang i LP. Tror jag kan säga att mycket av det som finns utav LP-verksamhet i Skåne och som har kommit till på senare år också är en frukt av det arbetet och de mycket goda krafter som arbetar för LP i Skåne. Hos oss, Gunnar Sjöberg inte minst. Och det är klart att då kändes det väldigt knepigt att bli utesluten. Jag var också med på en extra stämma i Stockholm och framlade våra synpunkter och talade för saken, men fick inget gehör där. Och så kom det där med vigselrätten. Och så blev man av med den. Och det var ju också en sån här konstig sak som man känner liksom en rörelse. Jag är ändå 30 år sedan jag gick ut på fältet i år i höst. Man tänker liksom, vad konstigt att man blir utesluten av den egna rörelsen och vigselrätten tas ifrån en. Och man känner liksom att gemenskapen kanske också blir mer och mer avgränsad på olika sätt. Och det där är ju en smärtsam sak. Men då kan man ju fundera, vad är det då som gör att man så envist håller fast vid det som man tror på? Och varför ger man inte bara upp det här då, så att man liksom får vara med och känna en full gemenskap fullt ut i allt detta som finns idag? Jag tror att det är så för oss samtliga, och jag tror det är så för de flesta troende egentligen, att det som är det avgörande för oss, det är vad vi tror utifrån bibelordet och får ljus över. Och nu har jag fått uppleva att bibelordets sanningar har blivit levande för oss. Vi har sett det genom andens ljus. Så är det väldigt svårt att bryta upp och göra avkall på detta. Det kan man inte för sitt samvetes skull. Och därför så tänkte jag den här stunden att jag skulle vilja dela några saker från bibelordet som jag känner har motiverat min tro och som har hjälp mig att stå fast vid det som jag tror på. Och innan jag vill dela det så vill jag bygga tillsammans. Kära Jesus, jag vill tacka och prisa ditt heliga namn att vi får samlas den här stunden omkring ditt eget ord. Jesus, jag ber dig Herre att du med din gode heliga ande ska hjälpa mig och att jag ska tala de rätta orden. Herre, tack att du vill med din heliga ande öppna bibelordet för våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Jag tänkte stanna inför tre ting som jag känner är väldigt viktigt och som Bibeln tycker jag visar på när det gäller församlingen. Och de här tre tingen som jag skulle vilja stanna inför, det är sanning, frihet och makt. Sanning, frihet och makt. Och jag ska läsa ett utgångsord ifrån första Timoteusbrevet, det tredje kapitlet, och läsa den 15 versen. Första Tim 3:15. Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. När man läser den här versen så förstår man att Gud har gett församlingen en utomordentligt stor och betydelsefull roll i denna världen. Det är säkert ingen av oss som tänker någonting annat. Att vara sanningens pelare och grundval eller grundfäste. Till det här uppdraget som församlingen har att vinna människor så finns det också en sida i församlingens funktion som gäller just detta, att vara en upprätthållande kraft utav sanningen i tillvaron. Jag tror att idag så ligger betoningen på församlingen så som upprätthållare utav sanning, den är ganska svag i vår tid. Däremot så tycker jag att det betonas så mycket mera individens eller gruppens trivsel i församlingen. Man ska trivas och man gör allt som tänkas kan för att människor ska så att säga finna sig till rätta i församlingen, oavsett hur ens liv och förhållanden ser ut. Och jag tycker det är ett ord som återkommer väldigt ofta, det är att vi ska vara pragmatiska. Vi ska vara pragmatiker. Och att vara pragmatisk innebär ju att sanningen är avhängig utav nyttan. Och så tror jag man många gånger behandlar frågor som gäller sanningen utifrån Guds ord idag. Det är avhängigt utav vilken nytta det gör. Hur kan vi så att säga använda eller presentera eller på något sätt föra fram med sanningen? Vilken nytta gör det? Och har vi nytta utav det, har vi inte nytta, så kanske inte vi alls ska hålla på med det. Lite grann så där kan man uppleva det. Ja, som bibeltroende så vet vi ju alla att skriften har ett självvittnesbörd. Och vi känner till vad Jesus säger i Matteus 5 i bergspredikan. Matteus 5, 17 och 18. Jag vill gärna läsa de verserna. Där säger Jesus så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er, innan himmel och jord förgå skall inte ens en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Och så har vi också det välkända Paulus brev till Timoteus, det andra Timoteusbrevet, kapitel 3, där vi läser verserna 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Detta är ju Bibelns självvittnesbörd och från Herrens eget ord, att inte minsta prick, skiljetecken i den hebreiska texten eller minsta jota i det grekiska alfabetet, inget utav detta ska förgås. Utan allt detta, det ska bestå. När jag var på Nyhemsveckan på 70-talet så stod Georg Gustafsson och talade sig varm för sin bibelsyn. Och då säger han så här att jag tror på hela Bibeln, säger han. Jag tror på allt som står skrivet i Bibeln. Och så tillägger han att skulle det stå någonting på pärmarna så tror jag på det också. Alltså han ville betona sin bibelsyn och sin bibeltro, att vi tror inte för mycket. Vi kan tro för lite, men vi kan inte tro för mycket. Det var säkert så han ville uttrycka det på sitt rättframma sätt. Ett vanligt sätt idag när man möter människor, där människor avfärdar Bibeln, det är att man säger så här: ja, du vet, man kan tolka Bibeln som man själv vill. Och var och en tolkar Bibeln. Ja, man kan komma fram till precis vad man vill, säger vi. Så där när man kommer samspråk. Och då tycker jag det är viktigt att tänka på att Bibeln har ett självvittnesbörd om sin tillförlitlighet. Men Bibeln innehåller också sin egen tolkningsmodell. Om vi läser till exempel i Lukas evangeliet i det 24 kapitlet. Det är så härliga ord när Jesus talar till Emmausvandrarna. Då kan vi läsa från vers 25 till vers 27. Han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Det vill säga, Jesus, han visar här på ett sätt hur man tolkar Bibeln. Nämligen att han tolkar Bibeln, Gamla testamentets olika böcker, utifrån den han är och de anspråk han har och det som har skett med honom. Och så har skriften gått i fullbordan och har blivit uppfylld genom honom och hans verk. Och när Luther i sin reformation ska formulera det här, så säger han ungefär det som Jesus säger, att Nya testamentet är fördolt i Gamla testamentet och Gamla testamentet är uppenbarat i Nya testamentet. Så han säger ungefär på samma sätt då, som vi kan finna hur Jesus väljer att tolka och använda skrifterna. När vi läser, han säger också att skrift ska tolka skrift, och det vet vi att det är detta som är en gyllene regel för all studium. När vi läser Apostlagärningarna i det andra kapitlet, så står det om den första församlingen som vi möter den efter pingstdagen. Då står det så här: de höll troget fast vid apostlarnas lära, gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Apostlarnas lära då. Vad hade de fått den ifrån? Vad var apostlarnas lära som nu förkunnades utav apostlarna? Ja, om du bläddrar tillbaka till Apostlagärningarnas första kapitel, så blir vi påminna om detta. Där står det i de två första verserna: i min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Det vill säga, när det talas om apostlarnas lära, då är det Jesu undervisning. Och det är Jesu tolkningsmodell. Det är detta som är apostlarnas lära, och det är detta som vi möter i Nya testamentet i skriven form. Det är på samma sätt möter vi det även i missionsbefallningen, skrivet i lag. Jag tror på allt som är skrivet hos profeterna. Nu bläddrar fram till 26 kapitlet, vers 22 och 23. Där kan vi läsa följande: men med Guds hjälp står jag ännu idag som vittning för både små och stora. Och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första skulle uppstå, som uppstått från de döda, skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Så jag tycker det är tydligt att det finns i skriften en apostlarnas lära. Det finns en mönsterbild för vår tro. Och det finns en mönsterbild för Guds församling. Vi möter ju det här uttrycket för första gången, mönsterbilden, möter vi då när Mose får ta emot instruktion utav Herren att han ska göra allt efter en mönsterbild som Herren har låtit honom se. Det står också i Apostlagärningarna 7 kapitlet. Där är det Stefanos som hänvisar till samma sak. Vi ska läsa den versen. Det står 7:44 så här i Apostlagärningarna: våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen, så inrättat som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne hade sett. Det här ordet mönsterbild, det heter i grekiskan, har jag slagit upp och tittat efter, det heter typos. Och det förekommer 16 gånger i Nya testamentet. Och i den grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuagintan, så används det samma ord när det talas om mönsterbilden i Andra Mosebok 25 som vi hänvisade till tidigare. Och det här ordet, det översätts mestadels i Svenska folkbibeln som förebild föredöme och exempel. Jag tänkte jag skulle läsa en vers till i Romarbrevet i det sjätte kapitlet där det här ordet förekommer. Där jag tycker kanske då att 1917 års översättning är bättre eller mer lättillgänglig. Men vi ska läsa den. Romarbrevet 6 och den 17 versen. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Det står så här i 1917. Men Gud vare tack för att den tid är förbi då i våren syndens tjänare och att i haven blivit av hjärtat lydiga så att i följen den lära som har givits ede till mönsterbild. Det vill säga apostlarnas lära så som en mönsterbild för församlingen och för de troende i Rom. Jag slår upp det här ordet typos på svenska och det är ju ett sånt här ord då som vi har lånat in i svenskan. Vi säger typ, inte som det används i våra dagar, mer och mer. Språket ändras. Utan kanske mera om vi tänker upp som prototyp eller urtyp. Och om man skulle använda det här ordet typ, jag slog upp detta, så menar man då att det förekommer om man gör ett original. Så efter detta originalet så låter man göra en form. Och med den formen så framställer man kopior av originalet. Då är originalet en typ för de andra. Och så tror jag också att vi ska se på apostlarnas lära och på Nya Testamentet och Bibelns undervisning om församlingen och på Jesus Kristus, att det finns en typ för oss, det finns en apostlarnas lära, och i andens kraft så ska detta upprepa sig. Det ska komma likadant. Det ska göras om igen och om igen. Församlingar så som den framställs i Nya Testamentet och i Bibelns lära. Detta kan vi väl understryka med Efesebrevet, det andra kapitlet. Det kan vi läsa det andra kapitlet. Och vi kan läsa några versar där in i det tredje också. Vi börjar på Efesebrevet 2 och vi läser med början på den 19 versen. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Därför böjer jag Paulus i mina knän, jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud alltings skapare. Ni kan stanna där. Här så kan vi då läsa i texten att ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Det vill säga, ni är uppbyggda på apostlarnas lära. Det är grunden för församlingen. Det understryks ju också i Uppenbarelseboken när det talas om i bilden av det nya Jerusalem, där apostlarna är grundstenarna. Och profeternas grund, det vill säga förkunnarnas förkunnelse av apostlarnas lära. Så när det talas om dessa profeter, då predikade de apostlarnas lära. Och Paulus, han säger den här, detta har varit en hemlighet. Det vill säga, det har funnits i Gamla testamentet, det har funnits hela tiden, men nu har den i anden uppenbarats och avslöjats. Och nu är denna sanning om Guds församling en verklighet, och det förkunnas för er. Och ni upplever detta som sägs, för ni låter er byggas upp och bli det som Gud har bestämt att ni ska vara. Och när han säger då att denna hemligheten, den ska förvaltas, vad är detta att den ska förvaltas? Jo, det betyder, det ska ni leva i. Det är det bästa tänkbara förvaltarskapet. Att leva i dessa sanningar som apostlarnas lära innebär för församlingen. Så apostlarnas lära, det är det vi förkunnar. Och här ligger mönsterbilden också för Guds församling. Jag tycker det är intressant också att lägga märke till en sak som vi kan se i första Korinthierbrevet i det 14:e kapitlet. Där möter vi hur Paulus understryker vikten utav läran. Jag tänker där på det 14:e kapitlet, vers 36-38. Det står så här. Han har då gått igenom, som vi känner till, hela förhållandet med andens nådegåvor och tungotalet och på vilket sätt det förekom eller missbrukades i församlingen i Korint, och han tar upp en del andra saker. Sen säger han så här. Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet, men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Det är som att Paulus ville säga så här. Tror ni att ni kan tolka som ni vill? Tror ni att ni kan tolka som ni vill, så ni kan bete och göra precis som ni vill? Nej, han går emot det. Han säger det är inte från er Guds ord har kommit. Så att det är ni som kan bestämma vad skriften ska betyda, hur den ska tillämpas eller hur den ska efterlevas. Nej, vad är det då som ska gälla? Ja, det är apostlarnas lära. Det är det som aposteln Paulus förkunnar. Det är det som han instruerar dem och skriver till dem om. Och vill ni inte erkänna det, säger han, eller den som inte erkänner det, han blir inte erkänd. Så noga är det med att hålla fast vid vad Gud har skrivit i sitt ord och apostlarnas lära. Och vi kan se Paulus vid flera tillfällen i breven när han tar upp detta i sin undervisning. Det är hur han korrigerar församlingar, hur han hjälper församlingar. Och så tar han upp detta. Det kan gälla tillsättandet av äldste till exempel, och säga till Titus att nu ska du göra det efter mina anvisningar. Det vill säga, han betonar att här finns en lära om detta. Det är inte taget i luften, utan det är Herrens ord som ska gälla. Det vill säga, om vi tror att Bibeln är en mönsterbild för Guds församling, då tror vi att då har vi en färdig bild av hur en församling ska se ut. Då vet vi hur en församling ska se ut. Jag stod för ganska många år sedan på en evangelistvecka, så var det en pingstpredikant som sa så här. Ja, jag vet inte hur jag ska läsa Bibeln, sa han. Jag vet inte vad jag ska säga. Och så återupprepar han det där många gånger om. Gud hjälp oss, som vi säger så. Det finns en färdig bild utav hur en församling ser ut. Vi har den i Bibeln. Därför är det så viktigt att vi måste pröva allt utifrån mönsterbilden. Vi kan ha de mest vällovliga motiv. Vi kan vilja uppnå det mest goda ting. Men om vi börja att göra mot vad Nya Testamentet och Bibelns mönsterbild lär oss, då kan det visa sig att vi egentligen motarbetar det vi vill uppnå. Därför att vi följer inte den mönsterbild som Gud har gett oss. Ibland så säger folk så här: ja, men det står väl ingenting om samfund i Bibeln. Tänk efter det som inte står där. Utan vi ska bygga efter det som faktiskt står där. Halleluja. Det är vår kallelse. Och jag vill säga att om vi vill ödmjuka oss inför bibelordet, då ska du få svar på bibelordet. Och jag skulle vilja säga så här: är du beredd att göra efter bibelordet, då ska bibelordet öppna sig för dig. Och du ska se Guds ords sanningar för dig. Sanning. Frihet. Vad ligger i begreppet fri församling? Det är ju så att om man tittar på det här begreppet frihet, så finns det flera olika frihetsbegrepp. Det finns ett frihetsbegrepp som jag tror är det vanligaste i västvärlden. Det ligger till grund för de flesta demokratiska staters grundlag. Och det har sitt ursprung, det går tillbaka till de gamla grekerna och deras filosofer. Och det lyder ungefär så här, jag har skrivit en sammanfattning. Individen ska ha frihet att styra över sig själv och leva som hon själv önskar, så länge hon inte inskränker andras likvärdiga frihet. Det tror jag är det frihetsbegrepp som de flesta människor tänker sig. Det hela västvärlden så att säga vilar på något utav detta. Och då är det ju så att det här frihetsbegreppet, det dominerar ju mycket i vårt samhälle. Det dominerar i den politiska debatten. Det dominerar i media på olika sätt. Och det som kanske är det mest signifikativa utav det här frihetsbegreppet, det är ju att debatten därför har kommit att handla i väldigt hög grad om pengar. För det är ju så här att om vi äger denna frihet, att vi vill göra och kan göra det som vi själva vill, då är det klart att ska vi göra allt som vi själva vill, då går det åt pengar. Då kostar det mycket pengar. Det är ett faktum att det är på det sättet. Jag läste för en tid sedan om epikuréerna som Paulus var i diskussion med när han var på Areopagen. Och de hade en syn på friheten som säger att man ska göra det man har lust för. Ja. Och när man läser det, deras frihetsbegrepp i epikuréerna, så att få göra det man har som lusten säger, då tänker jag att det är precis som idag. Det är det postmoderna tänkandet som kommer in i bilden. Låt oss göra det vi har lust för att göra. Vi vill ha frihet att göra vad lusten inger oss och säger oss. Men då måste vi fråga oss: är detta det bibliska frihetsbegreppet? Nej, jag skulle vilja säga det är inte det. Men hur ser då det bibliska frihetsbegreppet ut? Ja, det finns i hela Gamla Testamentet ett stort frihetstema. Och det går tillbaka till Andra Mosebok. Vi kan slå upp Andra Mosebok, det 20:e kapitlet. Där ska vi läsa den andra versen. Som faktiskt är det första utav de 10 orden, eller budorden, enligt den judiska indelningen. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Detta är det stora frihetsbegreppet i Gamla Testamentet. Också i Nya. Vad är detta för ett frihetsbegrepp? Jo, det är Herrens frälsningsgärning för ett folk ut från slaveriet till att vara ett Guds folk. Låt oss också läsa tre bibelställen i Nya testamentet som också talar om frihet. Vi har ju Johannes 8. Där kan vi läsa om vad Jesus säger. 34-36. Johannes 8, 34-36. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Så går vi till Galaterbrevet. Det stora frihetsbrevet. Och där ska vi läsa i det femte kapitlet. Vi kan läsa den första versen och då läser vi 13 och 14 också. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. 13-14. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Vi tar ett till. Petrus första brev. Det andra kapitlet. Och den 16:e versen. Petrus första brev, kapitel 2 och 16. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda, utan för att tjäna Gud. När vi läste om Israels barn så upplevde de befrielsen, frälsningen ut ur träldomslandet Egypten. De upplevde frihet. Och då blev frågan: hur ska man bli bevarad i den friheten? Jo, man skulle bli bevarade genom att följa Guds bud och göra hans vilja. Så skulle man bli bevarad i friheten. Det är samma sak som vi möter här i Paulus undervisning i Galaterbrevet 5. Han säger: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen, Bogerts, han har översatt det med egennyttan. Att egennyttan får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Det hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Det betyder att vi har blivit befriade genom Jesu Kristi verk. Vi är fria ifrån synden, ifrån det som vi har gjort. Vi är fria ifrån syndens makt och välde. Och vi är fria till att tjäna Gud, göra hans lag, göra hans bud, i andens kraft förverkliga Guds goda vilja och hans syften med våra liv. Så frihet i Bibeln, och att vara bevarad i frihet, det är att tjäna Gud, att leva i frälsningens rikedom och att i andens kraft fullgöra Guds goda vilja. Så när folket hade blivit befriat, så, och som vi läste här, första budet enligt den judiska indelningen, sen kommer de olika budorden som talar om vad folket skulle göra och inte skulle göra. Det är precis på samma sätt vad Paulus säger här: det hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Och låt oss inte glömma bort att pingsten också firades till minne av laggivningen på Sinai, när Mose tog emot dessa tavlor. Och där uppenbarade sig Gud i eld och härlighet. Och på pingstdagen kom han i eld och härlighet. Och så står det klart att det nya förbundet innebär att man i andens kraft fullgör lagens bud. Petrus, han säger: ni är fria att tjäna Gud. Då kanske någon frågar så här: gäller denna frihet i Kristus bara enskilda individer? Självklart gäller den enskilda individer, och det gäller också Guds församling. Guds församling består ju av friköpta och befriade människor som är kallade att förverkliga och göra Guds vilja för att leva i frihet. Och Kristus står där med församlingens huvud, och församlingen ska underordna sig Kristus. Så när pionjärerna lämnade samfunden, och man kan läsa i äldre litteratur att det står att man lämnade samfundet och gick ut i frihet, står det. Vad var det för en frihet? Det var friheten att få göra vad Guds ord lärde. Den friheten ville man ha. Man ville ha friheten att få tillämpa och göra vad Guds ord lär. Och så skulle man bli bevarad i frihet genom att hålla fast vid detta. Men då måste man fråga sig, om man då tänker sig att det finns ett frihetsbegrepp som är profant och som liksom lever i världen, i massmedia, i politiken, som jag nämnde här, som kommer från grekerna från början och som är jätteviktigt för ett land att äga. Men om man blandar ihop det frihetsbegreppet med Bibelns frihetsbegrepp, då tror jag att det kan leda våra tankar fel. För då får vi en betoning på att vi kan göra som vi vill. Det för med sig en växande tilltro till den egna förmågan. Och man blir självduktig. Man behöver inte efterforska vad skriften säger. Och människan har en förmåga att sätta igång att organisera och styra och ställa. Det är inte ovanligt. Det möter vi på alla plan. Och dessutom, pengarna blir så viktiga. Och då gäller det att vi ska få in både kyrkoskatt och statliga bidrag och kommunala pengar och sidastöd och vem vet allt. Därför det leder våra tankar fel. Vi tänker vi ska göra som vi finner för bäst och anpassa som vi tycker det ska passa in i vårt samhälle. Men Gud har aldrig sagt så. Han har sagt det ska passa med mönsterbilden som är Guds ord. Det är den friheten vi äger har blivit kallade till. Och då säger många, ja men det kan inte bli någon framgång. Det kan inte bli någon seger för Guds rike om man ska göra på det sättet. Jag tror att pionjärerna, de såg att denna frihet, den innebar ett beroende till Gud. Jag talade en gång med en gammal pingstpredikant. Han sa så här: vi hade aldrig samfundens ekonomiska skyddsnät, sa han. Vi hade inte det där att falla tillbaka på om det skulle bära ut för att gå neråt och så vidare. Men vi ville tro på Gud. Vi var beroende av Gud och Guds välsignelse. Och jag tror att man såg detta att vi ska bygga så att vi bygger oss beroende av Gud. Och det tror jag är en poäng i det nytestamentliga församlingsbyggandet. Att bygga sig beroende av Gud. Och det visar sig, det var nyckeln till framgång. Halleluja. Vi vet allesammans att när vi läser Nya Testamentet så finns det ju inget organ som beslutar över någon lokal församling. Och det har vi redan fått beskrivet för oss här idag. Men då är det också viktigt att säga så här. Att det betyder inte att alla de beslut som fattas i en fri lokal församling är rätt. Låt oss vända på saken så det också blir sagt. Det är nämligen så här att man kan skapa majoriteter på många olika tillvägagångssätt. Man kan bearbeta människor. Man kan lova saker. Man kan göra alla möjliga saker för att skapa en majoritet. Och det ska vi ha klart för oss att majoriteten har inte alltid rätt. Det är inte demokratin vi är satt att försvara och kämpa för i första hand. Utan det är det som vi brukar kalla för teokrati. Att det är Guds vilja som ska gälla i Guds församling. När man möter folk från de gamla kyrkorna, men även en del samfund, så får man ofta sagt till sig att Apostlagärningarna 15, det är det första kyrkomötet. Det har kyrkoherden sagt till mig flera gånger hemma. Vi har ju ekumenik i Kristianstad, vad heter det? Ekumeniskt råd heter det. Det har fader Tikon sagt i ortodoxa kyrkan. Och det återupprepar katolikerna för mig ständigt att på det och det kyrkomötet, Och det började med detta, det var det första, säger de, Apostlagärningarna 15. Men när man läser Apostlagärningarna 15 så måste man väl ändå erkänna att det blir väldigt svårt att finna stöd för kyrkomötestanken i den. Därför att den fråga som man nu skulle ta upp och behandla, det var ju situationen i de nybildade församlingarna. Där man menade då att man måste omskäras och hålla lagen för att kunna bli en kristen. Och det, om vi har det uppslaget, så kan vi ju läsa det i det 15 kapitlet. Där står det några, första versen, några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu uppstod oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till Jerusalem, förlåt, till apostlarna och de äldste i Jerusalem, för att överlägga med dem om denna stridsfråga. Och så kommer de upp. Det betyder alltså att vi kan konstatera att problemet, det hade sitt ursprung från församlingen i Jerusalem, och därför så var det naturligt för Paulus och Barnabas att vända sig till Jerusalemförsamlingen. Därför de såg och mötte de här svårigheterna som de här nya läroströmningarna orsakade. Och det var i den här församlingen i Jerusalem som det här problemet skulle lösas. Och så kommer frågans beredande. Apostlarna och de äldste samlades. Och man lyssnade på de här Paulus och Barnabas. Och så börjar man att samtala om saken. Och så tycker jag det är intressant att se från den 13 versen. När de hade slutat ta tala, sa Jakob: bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk och sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: därefter skall jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp. Och jag skall upprätta den igen för att alla människor skall söka Herren, alla hedningar över vilket mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Det som är känt från evighet. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt, och så vidare. Lägg märke till att bibelordet får vara vägledande i beslutsprocessen här. Och det ligger en väldig kraft i detta. Och en väldig styrka. Att när man ska ta viktiga beslut så måste man återknyta till vad skriften lär. Vad lär Bibeln? Vad säger mönsterbilden? Vad kan vi finna för stöd för detta? Vad säger Guds ord? I vårt land så har man ju blivit ju beskyllda, och kanske med all rätt ibland, för att vi stiftar lagar. Och sen när de här lagarna ska prövas så blir det genom levande exempel. Människor drabbas och så kommer det igång en rättsprocess och så vidare. Många andra länder har ju en konstitutionell domstol vars uppgift är att genomarbeta och genomlysa så att inte de lagförslag som lagar som stadgas är i konflikt med konstitutionen i landet. Det är ganska bra, det har vi nog missat rätt mycket i Sverige. Och jag tror alltså att det är precis samma förfarande här. Att om vi ska ta ett beslut i en församling, då måste vi titta och se, vad säger konstitutionen? Vad säger skriften? Så att vi beslutar i linje med det som är talat och sagt i ordet. Och så kan vi läsa att det blir församlingsmöte, inget kyrkomöte. Och då står det att då beslöt apostlarna, det äldste och hela församlingen. Och sen står det i vers 28, den heliga ande vi har nämligen beslutat. Det är underbart när Guds ande får leda en församling på det här sättet så att det uppstår en samstämmighet. Jag tror att en sida utav detta, om man nu får spekulera, att Gud inte har förordnat någon form av samfund eller kyrkostyrelse eller något övergripande organ över de lokala församlingarna. Jag tror det är därför att Gud, han känner människornas hjärtan. Och han vill förhindra maktmissbruk. Amen. Gud vill inte ha maktmissbruk. Gud, han vill verka i sin församling. Och han vill lägga ner med sin ande det som är hans goda vilja i såväl församlingsledning som församlingsmedlemmar. Och det är viktigt. Och får man nåden att ha församlingsmöten Där man får uppleva att den heliga ande ger sanktion. Så att församlingens medlemmar upplever vad församlingens ledning tidigare i sin prövning har fått uppleva. Tänk vad underbart och vad samstämmigt det blir. Och hur Guds verk kan gå fram på det sättet. Jag tror inte att Gud vill ha några mellanhänder mellan sig och församlingen. Utan Gud, han vill leda sin församling på det sätt som det är förordnat i skriften. Det finns mycket att säga om detta. Men jag tycker det är viktigt att slå fast den fria församlingen med församlingsmötet som högsta beslutande organ. Och att Gud på detta sättet visar en framkomlig väg för församlingen. Jag sa att Gud vill inte ha några mellanhänder. Det finns, när vi läser Gamla testamentet, så finns det ju denna händelse som jag tror vi kanske har stannat inför. När vi tänker på det här med samfundsbildning och allt detta som vi upplevt de sista 10 åren. Och det är när Israels barn skulle tillsätta en kung. Och det finns många intressanta saker som händer där. Gud, han ville ju ha en nära relation till sitt folk. Och Gud, han kallade domare och profeter för att de ska bli folket till hjälp att leva i en nära Guds relation. Man skulle ha denna relation till Gud och man skulle leva i gemenskap med varandra. Och vi kan läsa att Gud var deras kung. Gud var deras kung. Så säger folket, sätt nu en kung över oss till att styra över oss. Så som alla folk har. Och Samuel, profeten, han tar det personligt. Han blir väldigt ledsen. Och han upplever sig förkastad. Men då säger Gud till honom, det är inte dig de har förkastat. Utan det är mig de har förkastat. Så att jag inte ska vara kung över dem. Och Samuel, han får då i uppdrag att lägga fram för folket. Vad kommer det här att innebära? Ja, det är så med makten att den korrumperar. Och makten tar för sig. Och så han talar om för dem att det här kommer inte att bli bra. Det här kommer att drabba det ni äger. Det kommer att drabba era barn. Det kommer till att innebära svåra förluster. Umbäranden och lidanden. Men det hjälper inte. Han säger till och med så här. När ni då ropar på hjälp på grund av er kung som ni har valt åt er, då skall Herren inte svara er. Det är allvarligt ord. Och så blev det kung. Man hade identifierat problemställningen helt olika. Folket såg det, jämförde sig med andra folk och började titta sig omkring hur de gjorde. Och så såg de sin lösning på problemet. Profeten Samuel såg det på ett annat sätt. Men man ville inte höra på vad han sa. Och då blev frågan. Vad skördade man för frukt av detta? Jo, man skördade splittring. Detta blev till landets delning. Det blev splittring. Det blev delning. Nordriket och Sydriket. Det blev inbördeskrig. Man började angripa och slå på varandra. Går man framåt i tiden, en 200 år kanske lite drygt, så kommer vi till Elia på Karmel. Och när Elia är uppe på Karmel, då ska han i Nordriket då, som bestod av 10 stammar, då ska han resa ett altare åt Herren. Och då tar han, hur många stenar? 12. En för varje stam. Då skulle man kunna tänka så här att ja, men kan inte Gud anpassa sig efter verkligheten? Det är ju numera 10 stammar och 2 i söder, men de är vi fejd med. Kan inte Gud anpassa sig? Gud måste väl se vad vi har beslutat och följa efter oss. Men det gjorde inte Gud. Han hade sin plan från urminnes tid. Det var 12 stammar. Och Gud, han ville ena folket. Han hade inte släppt mönsterbilden. Det skulle vara 12. Ibland så tänker vi så här och vi möter de här tankarna. Ja, men Gud, han ändrar sig. Han anpassar sig efter precis hur saker och ting går. Och ibland så får man nästan känslan av att man tycker Gud ska vara tacksam som har oss som är så duktiga. Och kan så mycket. Men det gör han inte. Utan Gud, han står fast vid sitt eget ord. Det sist jag läste om engelska krigsfartyget. De hade deras pampigaste fartyg. Det hette Victory. Och de färdades där det stod ändra er kurs. Då skickade de ett nytt. Och då skrev de så här: flytta er. Vi är Victory och vi har drottningen ombord. Engelska drottningen alltså. Då fick de svar. Då fick de ett nytt telegram. Det stod så här: ändra er kurs. Vi är en fyr. Så är det också med oss. Vi säger idag till de andra: ändra kursen. Vi kan inte ändra oss. Vi står ju fast på Guds ord. Vi är en fyr i tiden. Amen. Jesus, tack för din stora nåd. Tack Jesus att du har gett oss ett förtroende. Tack Herre att du har utrustat oss med det levande ordet. Tack att du är trofast emot oss Herre. Och du tar ansvar för oss. Du tar hand om oss Herre. Herre, jag prisar dig för att du är nåderik och barmhärtig. Herre, vi är inte många, men du är på vår sida där du sagt i ditt ord. Herre, vi vill stå upp för dig Herre och ditt ord. Vi vill hålla fast vid dig och tro på dig denna mörka tid. Tack att du har gett oss en kallelse. I Jesu namn. Amen. 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 Det är ju riktigt bra det här. Vilken fin ingång vi har fått i det här ämnet idag. Tack Leif för att vi har fått den biten också med frihet, sanning och makten. Och Nils Olof med lite grann med historiska. Jag vill att vi tar 5 minuter, va? Ulrik, är det okej eller? Ja, vi tar 5 minuter och sen så fortsätter vi. Just det. Så trycker vi på den där igen då.